There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var det dags för avsnitt 10 av Bagge och Brobacke podcast. David, otroligt kul att vara tillbaka här i poddstudion.
Verkligen, det är jubileumsavsnitt.
Det är ju det, nummer 10. Oh my God. Det är många jubileum då i så fall. Men absolut.
Ja, jo, tack.
Du, vi sa det innan här. Jag tror vi får till ett avsnitt i veckan under sommaren.
Ja, ja, vi hoppar sommaren på. Ja, ja. Vi kör på.
Lite smekmånad och lite semester och sådär. Det ska inte hindra oss, eller hur?
Oh nej.
Nej, bra.
Absolut. Bra. Nej, vi kör på.
Du, vi kickar igång direkt. Marknaden som alltid liksom ger och tar. Det fortsätter att vara ett frustrerande år, vågar jag påstå. Vissa sektorer, eller en sektor framförallt, har haft en otrolig comeback, tech. Mm. Andra sektorer ser inte så starka ut. Nu senast idag här när vi sitter och spelar in, och det här är ju då onsdag den 30 juni. Kan vi se att både Tyskland och Sverige säljer av ganska kraftigt, över 1%. Och vi är tillbaka långt ner i rangen.
Mm, absolut.
Vi ser en dollar som stärks. Vi ser räntor som inte ser ut att gå uppåt, snarare sidled eller ner. Mm. Och så det, ja, kan man säga att det är en svår och frustrerande period om man har valt en riktning, kan man väl säga.
Ja, och lite som vi var inne på förra veckan, så det här med positionering och rotation och så, det slår ju liksom aldrig fel.
Nej.
Jag menar, vi hade ju...
Och det är
ju
inte bara förra veckan.
Nej,
utan
nej, nej.
Det är ju ett par veckor vi har pratat om det nu här.
Ja, men det är ju lite den här liksom rotation from hell. Alla har viktat ner i, framförallt i USA då, både smart beta och fonder har viktat ner i tech och tillväxt och upp i value och reflationstraden. Också sista veckorna nu. Sista 5-6 veckorna har ju tech varit den klart stora vinnaren. Liksom.
Verkligen. Så
att, och nu ska alla jaga tech igen för att kunna visa upp att man faktiskt har kvar lite Facebook och så nu inför kvartalsbrev och så vidare.
Tror att rotationen är det som gör att det kommer tillbaka här så snabbt nu? Att de som vände till value i maj ska nu in i tech igen?
Ja, det skulle jag helt klart tro.
Ja.
Att det är det flödet vi ser här nu. Kanske inte i samma grad som liksom att folk går all in i tech helt plötsligt, men att det är den liksom på marginalen,
just det,
flödet som driver. Liksom, men det, för det ska man ju vara klart för sig, att det som har drivit USA sista veckorna, det är ju Nasdaq.
Så är det. Så är det.
Helt klart. Skulle inte haft en bred uppgång.
Skulle inte de här stora kommit in och drivit, då hade vi haft en riktigt sur marknad överlag.
Ja. Absolut.
Riktigt sur. Så
absolut.
Det var ju räddningen. Och där kan man väl säga att vi fick absolut rätt på rotationen. Att inflationstraden var så toppad när alla skulle in i den. Jag fick ju absolut fel på techuppgången. Jag trodde att det skulle bli ett risk-off-scenario överlag.
Ja.
Inte en rätt rotation in tillbaka i tech.
Nej,
det som är så fint där, bara att lägga till det, är att vi behöver ju... Det som är fint med en portföljallokering, det är att vi behöver inte ha rätt på alla ben hela tiden.
Nej.
Så kortningarna liksom i bank och råvaror och value och dollarpositionerna har ju levererat riktigt bra, och liksom bettet på att räntan går ner ser bra ut.
Mm.
Så att det varit en skift i marknaden. Det jag grämmer mig lite för att jag missat två kontrakt som jag tycker är superspännande i just tech. Och det är software och det är semiconductors. Och de där är faktiskt uppe på nya all time highs nu.
Mm.
I ett bullscenario, då är det två kontrakt som jag verkligen skulle hålla koll på och jag verkligen vill in i. Jag ser det liksom, om transportation är 1900-talets leader, så tycker jag att semiconductors och software är på något sätt 2000-talets leaders.
Mm.
Så de håller jag stenhårt koll på. Då är det så SOXX och XSV, eller IGV. Det finns ett par olika att kolla på. Om de fortsätter att handlas till nya all time highs och liksom bekräftar att det var en liten bear market eller konsolidering vi fick på dem nu, men det som fortsätter uppåt här, det är ju bullish.
Ja, och sen kan man ju säga att jag menar, den, om man tittar på positioneringen totalt i marknaden mot liksom tech och tillväxt i USA, då, så är ju den fortfarande liksom multi-year low i förhållande till breda index totalt sett. Så att det är klart att även om jag tycker att det, liksom, finns klara svagheter i den här uppgången vi har sett även i Nasdaq, och det är få bolag som är mer och drar sig. Så det är klart att den här bullrunnen har ju liksom legs to run, om det vill sig så, när alla dessutom har sålt det.
Och med det sagt då, att det är, de kontrakten ser ändå väldigt bullish ut. Jag har jättesvårt att hitta andra bullish-tecken. Jag vet ju att du har fått bra resor på aktier du har plockat in och sådär, men är det någonting som har förändrats sen förra veckan när det gäller bredd, när det gäller small cap, micro cap, banker, regional banks mot S&P 500-relationen fortsätter ju ner, liksom räntor ser ut att fortsätta ner. Jag hittar faktiskt väldigt få saker att vara positiv kring utöver det techrunnet vi har haft.
Nej, jag tror att liksom som vi har varit inne på den marknaden vi har haft sista, ja, sen vi drog igång egentligen, 10 veckor. Vi har ju en stor trading range och det vi har haft fel på, jag trodde ju på en botten efter midsommar typ nu då, typ 8-10% ner härifrån. Uppenbarligen helt fel, men det som jag tittade på är ju också många av dem liksom aktiespecifikt har ju många aktier också kommit ner mellan 10-30% sen topparna i april. Så det är ju den typen av bolag som jag väljer att plocka upp som har gjort den rekylen. För jag tror ju, liksom vi har pratat om under våren här, jag tror att hösten, efter en botten i sommar, så tror jag hösten kommer ju vara en ny period för value med stigande långräntor och att det kommer tillbaka då. Och att även emerging markets borde kunna komma tillbaka, för jag menar, Kina och så är inte, de har ju varit den stora lägen sista månaderna.
Alltså amerikanska aktier kan ju gå upp utan Kina, men det är extremt skönt att ha Kina i ryggen. Så är det ju.
Ja,
om vi ska vara bullish så vill vi ju se att det händer där borta liksom.
Nej, men jag tror att tittar man liksom indexmässigt, så tycker jag inte det finns någon anledning att svänga liksom bullish för sommaren här. Jag tror att vi åtminstone ska ju ner och testa av majbottnarna och så igen på samtliga index under antingen kanske redan nu i juli, men annars in mot augusti.
Du ser ju snabbt det går också när det säljer av som en dag. Då är det en dag som raderar ut liksom två, tre månaders zigzag.
Ja.
Nej,
jag menar, tittar vi på hur vi har handlat sista 10 veckorna, så i den här training rangen så har ju slagen upp och ner, om man liksom lite raggaraktigt räknar ihop dem där, så är ju, det är upp och nedgångar på över 50% i den här rangen. Så det har varit en ultimat tradingmarknad. Egna tradinglådan sätter ju nytt all time high här idag, 50% upp i år. Och i förvaltningen så har jag då plockat in många av de här aktierna som jag tyckte kom ner lite väl mycket. Vi pratade Securitas förra veckan, vi snackade Boliden, Lundin Mining, vi snackade SSAB, och samtligt är de upp mellan 2-5% på en vecka här nu.
Fantastiskt.
Medan index är ner ungefär 1%. Så att jag tror att man får fortsätta liksom handla runt i den här rangen och vara beredd på att vi åtminstone ska testa majbottnarna på samtliga index, och bryts de, om de bryts här i juli eller i augusti, ja, då finns det ju en mer markant nedsida då.
Och räntor fortsätter ner och dollar börjar bryta upp ordentligt.
Ja.
Då är det ju, ja. Alltså, håller analogin 2004-2009 fortfarande då? Ja, absolut. Den analogin kan ju hålla liksom både om vi får dipp och sen upp i höst, eller liksom dipp.
Mm.
Men det är ju det där. Vi får ju också vänta och se lite.
Ja, och faktum är att jag kan tycka liksom att Europa och Sverige har gjort en ganska fin rekyl i tid, vilket vi faktiskt, det är det vi har haft. Det blev inget, än så länge inget större pris, men i tid.
Men
tittar man på USA så känns ju det, i min värld känns det mega toppish. Och då har jag lite svårt att se att när det också då varmluften har börjat ur value- och reflationstraden, att Europa och Sverige helt plötsligt ska stå emot en liten större sättning i staterna, det har jag svårt att se in i augusti.
Nej, men,
sen tror jag att man kan köpa det mesta sen i augusti eller slutet av juli in i augusti då.
Men om räntor fortsätter ner härifrån, då är ju Europa det sista stället vi vill vara i.
Ja.
Bank, råvaror, boomer trades.
Ja, det är ju value-tungt. Liksom.
Ja, och så att ja, pick your poison.
Mm, ja, exakt. Nej, och tittar vi specifikt på svenska börsen så var vi ju i förra veckan nere i ett översålt läge i DAX-chartet. Vi sa då också att vi har brutit ner genom den här uppåtgående trendkanalen som vi haft sen i, eller trendlinan som vi haft sen i början på november, slutet på oktober. Och den bilden är fortsatt. Vi handlar fortfarande under den. Jag kan tycka att de senaste dagarna faktiskt skulle ha varit starkare egentligen än vad de har varit. Det är väldigt överlappande. Det har varit lite varannan dags handel och idag kommer vi ner igen då. Så att jag ser ingen anledning att man ska liksom behöva köpa börsen brett här, utan i så fall koncentrera sig på enskilda aktier då. Där då också Q2-rapporten i mitten av juli kommer ge klar fingervisning om hur det faktiskt går för bolagen där ute. Inte minst på guidance då med allt vad vi ser i leverantörsled och så vidare.
Men det måste ju vara någonstans en weight of evidence approach. Alltså man lägger liksom ledtrådar och bevis på var vi är i sentimentet och klimatet. Och det är fortfarande liksom absolut flesta av de indikatorerna jag kollar på checkar ju range eller nedsida, inte bullish uppsida.
Nej, och USA har väl checkat ännu mer boxar sista veckan på väldigt tunn luft, får man säga. Om man tittar på att det är mer än 50% av aktierna som handlar under sitt 50-dagars glidande medelvärde, vilket är någon sån här halv medellångsiktig trend då.
Jag tror just de här breddgrejerna, vi tittar mycket på bredd.
Ja, och vi lägger pussel. Ja, vi bygger Lego som Björkgren sa.
Bygga Lego och lägga pussel, det är bra. Mm. Men, och där någonstans, bredd i, alltså, tittar man historiskt, nu ska man bygga upp hela sin förvaltning på vad som har hänt historiskt, för det kommer alltid komma nya utfall liksom. Men det har ju aldrig sett ut så här. Alltså en så här dålig bredd och en marknad som har fortsatt upp, det har aldrig hänt.
Nej. De gånger det har hänt har det varit hyfsat nära liksom en temporär topp om inte annat. Och den stora skillnaden, jag menar, det all time highet vi satte på i USA, eller på S&P då i maj, jag menar, då var det typ 70-80% av aktierna med och drog. Och nu är det under 50, om ens det. Så att det är en markant skillnad från när vi hade ett all time high senast mot när vi är nu då. Så vi har negativa divergenser både i daily chart, weekly chart. Det är upplagt för en rekyl då. Sen så spelar jag inte i förvaltningen liksom nedsidan på det sättet, utan ser ut att hedge upp marknadsrisken och koncentrera mig på enskilda aktier då, som jag vill äga under andra halvåret och framförallt från augusti och framåt.
Mm. Bara kort prata lite kring Evolution Gaming där.
Det har ju varit
väckt lite känslor.
Hatten av.
Det var det. Men den toppade ju där faktiskt ganska exakt på 1600, och jag har ju såklart ingen insight eller koll på att de här nyheterna skulle komma ut och så vidare, utan det var ju bara ett prismässigt call. Det har ju funnits en säljare där ganska länge. Det jag tycker är intressant nu, vi behöver inte nämna så mycket om den nedgången, men nu tycker jag faktiskt om Evo ska börja bottna, då är det ju någonstans här. Runt 1300 spänn tycker jag. Det var ju botten från maj, från april, och det där sentimentet, det irriterade sentimentet, det tycker jag verkar ha försvunnit ganska mycket. Jag ser och läser inte så mycket om det, utan det är väl mer lite uppgivenhet just nu. Och det säger mig att skulle köpare försvara 1300, då är det en aktie som jag nog vill äga. Nu handlar ju inte enskilda aktier i min förvaltning, men allt annat lika, prisdatan indikerar, är vi över 1300, då är risk-rewarden på uppsidan för mig i den här aktien.
Nej, och där blir ju kvartalsrapporten här 21 juli blir ju väldigt intressant för marknaden att titta på, om man fortfarande liksom håller uppe den här starka liksom tillväxten och vinsttillväxten som man har haft sista åren då. Men jag håller helt med dig. Alltså ska man någon gång börja kika på den från långsidan, så är det ju kring liksom de här nivåerna eller 1300 nivån. Och i worst case, om man då är tradinginriktad, då får man väl ha en stopp loss under det då. För då finns det ju, ska den brytas, finns det ändå lite
mer. Det är väl det som är grejen, att vi vet ju inte ändå, vi måste ju kolla här hur köpare och säljare agerar, och de bottnarna från april, eller från mars och april och maj, där tog ju lite, de tog ju ändå ett litet tag och rada ut liksom. Är vi under 1300, vad är nedsidan? Ja, svårt att säga just nu, men det kan ju gå betydligt längre ner då. Så det var en liten update kring Evolution där. Kambi har inte tagits över 420 spänn, det är fortfarande den nivån jag kollar på, men det har varit lite upp action där. Det skulle ju också kunna vara väldigt bullish om man lyckas etablera sig över 420 kronor, skulle jag säga, i Kambi.
Den har ju båda två, men framförallt Kambi kanske har ju gått ner egentligen under en längre tid än vad jag var.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har gjort också. Ja.
Du, lite kort kring guld.
Ja, guld
du,
ska vi prata.
Du sålde ju där och det blev ju bra. Ja. Kommit ner, du har inte gjort någon ny low, men det är ju ungefär tillbaka vid tidigare bottnar. Har vi någon...
Vi har väl, jag tror ju lite som vi var inne på då, när jag sålde det i mitten av maj här. Sen var ju guldet fortsatt ju upp efter det. Vi var ju uppe några procent till 1920 var vi uppe på som högst då på spot 1 juni. Men sen dess är guldet ner nära 9%. Det är ju den svagaste månadsrörelsen guldet haft sedan 2016 på en enskild månad då. Jag tror att vi går in i någon form av bottenbygge här nu kommande 4-6 veckor. Där vi kort sikt... ganska översålt i dagsperspektiv borde kunna få en studs i guldet, och sen att vi kommer ner och testa kanske med 1700-1680 igen då i början av augusti eller slutet av juli. Och jag tror att man, guld ska man vara köpare tror jag på de nivåerna.
Ja, jag vill se lite hur det här spelar ut, men jag kommer nog addera på det guldet jag redan äger. Och intressant bara nu, jag brukar inte syssla så mycket med fundamenta, men jag läste något som var väldigt intressant, jag fick det skickat till mig just kring guld och fysisk guld. Basel 3-regler som kommer här innebär en förändring för banker och deras liksom krav på kapitalbasen. Och den förändring specifikt som sker nu kring guld och fysisk guld är att pappersguld får, som tidigare har klassats som en kategori 3 då. Nu ska guld klassas som en kategori 1 eller riskklass 1 tillgång då, och likställas med kontanter. Men det gäller bara fysisk guld.
Så inget, ja, det är intressant.
Det är inget pappersguld. Allt pappersguld måste man ha collateral till, utan det här gäller alltså bara fysisk guld, alltså mynt och tackor, coins och bars.
Och inte heller då den här fysiskt backade FAO ETF:en i London då.
Det jag har lyckats läsa mig till hittills är att nej. Inga finansiella kontrakt. Så då är frågan, blir det en kan det ha den nyheten att den börjat komma ut nu? Jag läste ganska lite om det. Har det någonting med det här senaste raset att göra? Hur kommer spreaden mellan fysiskt och pappersguld spela ut? Och är det bullish för guld eller bearish för guld? Jag vet inte. Men
det
är i alla fall
det vore intressant också att se hur stor är marknaden, liksom den den mer syntetiska marknaden, alltså pappersguldet, i förhållande till den fysiska
delen.
Det kan
jag säga, att det vet jag redan. Och den är gigantisk.
Ja, det kan
den diskrepansen är ju väldigt, väldigt stor.
Mm.
Men sen är frågan, kommer då banker att sälja av sitt pappersguld och byta det mot fysiskt direkt, eller tittar man på andra kapital och har som för kapitalbasen? Det vet jag inte heller, måste titta lite mer på. Men jag tycker i alla fall det var något som är intressant, som jag inte läst så mycket om och som är ändå något nytt då.
Skulle det kunna vara intressant att kika då som ren aktieexponering då mot guld, alltså mer bolagen som faktiskt bryter de här tackarna då.
Visst.
Där har vi ju exempelvis den här Goldminers ETF-en i USA och Kanada.
GDX.
Och den är ju faktiskt ner 16% sen high för en månad sedan också.
Stämmer.
Så att där, det är väl där jag framförallt kommer kika som aktieexponering då. Ja, för att nämna något om virussituationen och eventuell delay av reopening då, så har vi tidigare varit inne på den här delta-varianten och det är den som har satt käppar i hjulet för södra Kina exempelvis. Och vi har även, vi såg senast igår var det va, som Sydney stängde ner, hård lockdown igen 2 veckor. Och andra städer i Australien och det blir där de måste tvångsspärra munskydd och sådär. Och även i Indien då har den börjat spridas ganska bra, den här Delta Plus-varianten då. Och det där sätter ju lite liksom käppar hjulet för hela reöppning-traden, och det är väl också därför som det ligger ju lite i bakgrunden i alla fall till varför både liksom räntor kommer ner. Inte just på de headline-siffrorna, men ligger och gror där bak i de stora allokerarnas liksom medvetande i alla fall. Tittar vi på de cases som har varit i UK sista månaden, så är ju nära 100% av dem är ju den här nya delta-varianten då. Sen har det slagit mycket på den yngre befolkningen som inte har varit vaccinerade, men det blir ju ändå en viss hiccup i själva öppnandet av ekonomierna då.
Och framförallt också det här som du säger, just att det har synts i räntor, det har synts i dollar upp, vilket också har gett effekt i rotationstraden.
Ja. Och tittar vi på Europa så är ju det, jag menar, säg att vi skjuter öppnandet fullt ut någon månad framåt, så kommer det ju framförallt att slå mot turism i södra delen av Europa. Och jag såg att Goldman var ute och drog ner sina BNP-estimat för Italien och Spanien något förra veckan då. Och nu blir det ju ett race för vaccin återigen då. För att det verkar inte bita lika hårt på de vaccinerade i alla fall här i västvärlden då. Sen finns det andra länder i Sydamerika så här, som har haft mycket av den kinesiska vaccinet från början, vilket den här verkar slå betydligt hårdare mot dem. Men tittar vi på Pfizer då, så verkar det stå emot ganska bra då. Men sen är frågan om det där är bull eller bear egentligen för börsen. För ju längre ett virus dröjer sig kvar, desto längre kan det ju handla på att men tänk nästa månad, då ser det bättre ut. Eller tänk nästa kvartal, då ser det bättre ut. Så du kan alltid rulla förväntningarna framför dig liksom hela tiden, vilket vi har gjort under hela förra året också. Men och det där kommer ju bli en intressant grej för Fed att ta i beaktning också, som där inflationen har börjat ganska kraftigt pinna på uppåt. Vi har den stora liksom, hyresökningen väntas ju komma här i kommande månader, som är 40% av inflationskorn i USA. Vi har en non-form payroll-siffra nu på fredag som kommer bli avtyngd för Fed och för sitt FOMC-möte i juli. Så jag kan väl tänka mig att siffran på fredag där det är väntat där det är väntat 690 000 nya jobb för juni då. Det känns ju lite som att bad news vore mer good news för marknaden. Kommer in en svag siffra så kommer marknaden pusta ut lite, att man inte behöver vara lika rädd för Fed då i juli och inför Jackson Hole då i augusti. Så att den det är ju veckans stora makrohändelse på fredag.
Mm. Vi kan ändå konstatera, det är lite roligt, du sa väl det någon gång i början när vi drog igång podden, att det brukar alltid hända saker när du börjar med nya saker i marknaden.
Mm.
Det här är ju en av de mest choppy och svåraste, eller svåraste, men det är väldigt mycket mixade signaler, måste jag säga, den här perioden.
Ja, oj, jag visste det. Absolut.
Vilket i sig är rätt intressant.
Ja, jag visste det så.
För det innebär ju att liksom, om vi och om andra och lyssnare tycker det är svårt att sitta och titta på så här, var är riktningen, var är vi på väg? Då sitter ju världens smartaste människor och de med mest pengar och det som driver marknaden. Det betyder ju att de inte vet heller. De är ju indecisive.
Ja,
de sitter ju och tittar nu. Och allokeringarna går från value till tillväxt och kanske nu tillbaka då i höst till value eller ner. Who knows? Så att osäkerheten, det vi ser i prisaction, det vi ser i de här våldsamma rotationerna upp och ner eller de här 50%-en range du pratade om, det är ju investerare som byter åsikt.
Ja, nej men så är det. På daglig basis med det. Och tittar du på lite bredare liksom sentiment på AI i sentimentindikatorn exempelvis, om man kollar på den bullish konsensus som alltså då tror att börsen ska, S&P ska stå högre om 6 månader eller inte, så är den nere på 40% nu mot i maj där vi var uppe på 55%. Och nu har vi liksom en divergens där med, vilket betyder att folk är mer osäkra, vilket också kommer göra att vi kanske inte har, när du har väldigt, väldigt starkt sentiment, då köper du minsta dippen. Ja, det är det som är grejen. När du inte har det så kommer det inte, kanske komma in köpare på 3% ner direkt heller. För de som var osäkra nu kanske ser en större sättning framför sig än liksom 2-3% också. Då.
Ja, men också det jag tycker är viktigt att lägga till där, det är ju liksom att för det var som du säger, det var väldigt kort tid sedan som de där sentimentsindikatorerna var liksom super bull.
Mm.
Och när du har så många på den sidan och sen det börjar vika över av, vilka har du då som ska fortsätta att vara bull?
Mm.
Den förändringen i sentimentet, det är ju det kanske som är det intressantaste, tycker jag.
Ja, och då, det ser man ju också i och för sig, så den visar nästan en annan bild. Put call ratio på S&P är ju fortfarande otroligt lågt. Liksom.
Det är billigt man betalar med försäkringar.
Ja, vollen har ju kommit ner bra. Jag menar, skew-index som Carl var inne på i förra avsnittet är ju uppe kring, ja, det är uppe på all time high-nivåer. Så folk, säljoptioner är generellt dyra, historiskt dyra. Men det är inte så att folk har lastat in säljoptioner, för put call ratio är fortfarande väldigt lågt. Så man har ju mycket calls kvar i böckerna. Och en intressant som jag brukar kolla på, det är den här skew genom VIX. Alltså där du har då hur dyra säljoptionerna är i förhållande till volatiliteten i marknaden. Och när den stiger väldigt mycket, och den sån ratio är uppe nu kring nivåer där vi liksom toppade i slutet av förra året innan covid-kraschen. När den är så här pass högt upp, så brukar det också vara en liksom varningssignal för liksom, inte just att vi måste toppa här idag, men att det är ganska tunn luft. Vollen är för låg i marknaden.
Mm.
Och det är och ytterligare en legokloss, om man väljer att uttrycka det så, till att ja, både du och jag tror ju att det kommer vara en fortsatt liksom stökig sommar med risk på nedsidan.
Idag blir en viktig dag. Nu kommer jag avsnittet ut i natt, men det spelar inte så stor roll, för jag tycker att det är ju, imorgon kommer vi se månads candlesticks, och som alltid så bestämmer längre tidshorisonter över kortare tidshorisonter. Så vad vi har gjort under den här månaden spelar inte så stor roll om vi månadstickan stänger lägre. Det är så jag ser på marknaden. Ja. Då.
Mm.
Så det blir jäkligt kul att sitta och köta igenom massa månadsgrafer imorgon. Återigen, min vy har inte förändrats. Det som skulle liksom innebär att den stora cashdelen börjar gå och köpa liksom risk-on-grejer istället för att öka blankningar, det är ju om dollarn plötsligt vänder ner, räntor plötsligt vänder upp och de här intressanta techkontrakten faktiskt klarar av att fortsätta och liksom göra nya highs.
Mm.
Och så ser vi liksom Apple och de där också, de stora aktierna fortsätter på det. Så att software, semiconductors, men återigen, det är inte, om man samlar alla bevisen så är det inte det mest troliga scenariot för mig fortfarande.
Nej, men samtidigt som då rotationen kan göra så pass att vi inte får något liksom ras, 15% ras in i augusti, utan nej, att vi
beror på vad
och
man
kan man, det, ja, ja, exakt, men det kan man väl säga, i den aspekten har ju svängt i så fall mer bullish nu, eftersom att många av de grejerna jag tittar på som jag tyckte borde komma ner har ju också gjort det.
Mm.
Med den magnituden som jag också liksom trodde, och i vissa fall mer.
Mm.
Men jag tror att jag skulle bli förvånad om vi inte återbesöker liksom de här majbotten och sådär på samtliga index. Och tittar vi på USA så är det 5% ner dit då.
Mm.
Men det kanske blir en rekyl på liksom kanske 5, 7, 10, 8% istället för 10 plus då.
Just det.
Om vi säger så. Ska man nämna något om säsongsmönster nu när vi går in i en ny månad?
Jag tycker det. Vi kan väl avrunda om lite säsongsmönster.
Ja, vi vet ju att andra halvan av juni brukar ju vara den svagaste perioden på året. Framförallt i USA då. Det har det inte varit i år. Tvärtom har det ju varit en väldigt stark avslutning på juni. Första halvan av juli däremot har ju historiskt varit den absolut bästa två veckors perioden på hela året, om man tittar på data sedan 1950 då. Så att helt klart är ju så, ska säsongsmönstret fortsätta vara som det har varit historiskt, och det är ju samma sak i Sverige, brukar ju första halvan av juli vara starkt inför rapporten, och sen är det ju mycket upp till rapporterna då i mitten av månaden. Men det är ju upp till bevis för börsen kommande två veckor, ska jag säga. Ska det verkligen vara en riktig styrka i den här marknaden, ja, men då ska vi också se en mer varm luft kommande två veckor än vad vi har sett hittills då. Och på uppsidan tittar vi typ OMX 2300 är den gamla toppen i den här rangen. Möjligtvis att vi i så fall skulle gå upp till 2350, men så kommer helt plötsligt här dagar som idag när det är minus en. Ja. Jag är fortfarande liksom avvaktande till indexnivå, helt klart.
Sådana dagar kan snabbt bli två dagars nedgång, tre till en vecka. Och så är det bollen satt i rullning. Liksom.
Ja, det är det där. Jag tänkte bara stänga den här sista månadernas följetong om Kina. Eller hamnsituationen i Yanshan.
Ja, men just det. Det låter rimligt.
Det är en liten följetong vi har haft. Och den situationen har ju varit brutalt dålig sista, ja, säg 6-7 veckorna då. Den var nere på 20% kapacitet. Det här är ju, som ni vet, om ni har lyssnat på de andra avsnitten då, en av världens största containerhamnar och väldigt viktig exporthamn från Kina till hela världen egentligen då. Nu är den tillbaka på full kapacitet från den 24 juni. Och det innebär då att när alla, liksom, de har 11 större hamnlägen, kajplatser då. När de är up and running igen då, vilket tanken är att de ska vara nu då, så hanterar de 27 000 container per dygn då. Så det är ingen liten hamn det här. Men däremot så kommer det ta flera veckor, om inte månader, att jobba sig igenom den backlog som uppstår nu i maj då. Och Maersk har ju tidigare varit ute och sagt att den här händelsen som vi såg i Yanshan i maj kommer att betyda mycket mer för global handel och leverantörsled än vad Suezkanalen gjorde i mars då. Och där ser vi fortfarande, jag menar, jag väntar själv på leveranser som är fördröjda nu i 6-7 veckor, och då är det fortfarande så att speditören skyller på Suezkanalen i mars då.
Vad har du köpt för något?
Det återkommer jag till när jag har fått den.
Okay.
För en recension. Så att det är ju helt klart någonting som kan vara intressant att titta på, vad både detaljbolagen och även verkstadsbolagen kommenterar i Q2-rapporten. Så det var väl det jag hade idag.
Som vanligt, kul att ni fortsätter att lyssna, fortsätter att supporta och skriva. Jätteroligt, tack för det.
Otroligt kul.
ja, som sagt, vi kommer tillbaka nästa vecka. Kanske blir det lite kortare, kanske är lite sämre frekvens. Jag kommer vara på Ibiza och fira smekmånad och du kommer vara i Sverige men på semester, så att det blir lite sådär som det varit sist, men då får vi i alla fall till någonting.
Absolut. Nej, men det känns bättre att fortsätta än att ta sommaruppehåll.
Ja,
helt klart.
Grymt. Du, vi tackar så. Vi säger ja. Så. Ta det lugnt där ute. Ta hand om er. Vi hörs och syns. Ha det gott.
Vi gör det. Tja. Tack, tack. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.